Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och välkomna till det nya avsnittet av panelen. Jag heter Sofia Modén, ST-läkare i psykiatri och runt om mig kring bordet har jag
Fredrik Ahlström, legitimerad läkare som jobbar på kvinnokliniken i Norrköping.
Ida Björnstjärna, ST-läkare i allmänmedicin på en vårdcentral i Söderköping.
Och Ann-Katrin Kådan, ST-läkare i anestesi och intensivvård. Också i Norrköping. Det är där vi alla är.
Mm. Ja, inte alla. För jag är i Söderköping.
Ja, just det. Förlåt. Förlåt. Också i Norrköping.
Ja, det är bra.
Idag ska vi prata om någonting som vi alla kommer att råka ut för förr eller senare. Nämligen att vara patienter som läkare. Mm. Någonting som det känns som att det finns ganska mycket att säga om på olika sätt. Alla har väl erfarenheter både av att vara patienter själva eller att ha barn eller anhöriga som har varit patienter. Och det blir ju ändå på något vis en speciell roll som läkare att också samtidigt vara patient. Vad har ni för erfarenheter av det?
Fredrik skrattar.
Ja, men den enda erfarenheten, jag har ju haft det. Nu ska jag inte säga det här om klamydia och gonorré och min hivrädsla, utan här får vi kanske klippa bort, vi får se. Men om jag har slitit av min hälsena 2 gånger och en gång var i en kulvert utanför, alltså den tillhörde Sundsvalls sjukhus, men jag har tävlat i badminton och skulle visa mig lite stursk, ni vet. Jag kan köra badminton.
I en kulvert.
Ja, men det var en badmintonplan, det kanske ska tilläggas. Okay. I en träningsanläggning som man kom till via kulverten från Sundsvalls sjukhus. Liksom. Och då så slet jag av hälsenan och fick liksom halvligga på en sparkcykel och bli körd till akuten, för jag kunde inte stå upp. Liksom. Och ja, jag fick morfin. Det gjorde ont.
Men då hade du i alla fall någonting som var någonting på riktigt. För jag tänker att många gånger när man som läkare ska söka vård så är liksom den första tanken att de kommer tycka att jag är A, inkompetent, B, knäpp som söker för det här.
Men att man inte själv kan reda ut att det här är väl ingenting att söka för. Mm.
Ja, precis. Så det var ju tacksamt. Och den var ju av. Annars hade det varit jättejobbigt om jag typ skriker av smärta och så bara Det är en liten lätt stukning. Men det är i princip den enda erfarenheten jag har.
Mm.
Men alltså, ja, rehabiliteringen var ju hemsk, alltså, så tråkigt. Och då forskade jag samtidigt och skulle göra försök. Och så hade jag någon som hjälpte mig och med allt material. Liksom.
Mm.
Ja, speciell.
Vad tänker du, Fredrik, om du får en patient som du vet är läkare då?
Ja, men det där är speciellt. Alltså, jag vill ju av hävd inte göra skillnad. Så jag försöker gå in med den inställningen. Men sen kan jag tycka lite att det ställer lite högre krav på en. Så tillvida så här att jag tänker att en läkare har lite andra krav kanske än vad en vanlig patient som inte är vårdpersonal har.
Mm.
Men jag tror inte att jag gör så stor skillnad på om det är just en läkare eller bara vårdpersonal UNS faktiskt. Jag vill tro, det kanske jag gör, men jag försöker inte göra skillnad.
Mm.
Men liksom bara lyfta mina resonemang, tala högt. Det beror lite på vad det är vederbörande söker för. Men jag tycker, jag försöker ha, men tänka högt ner. Låter det rimligt?
Mm.
Så. Men det beror helt på vad man är på för klinik. Mm. Kan jag känna om det är liksom inom psykiatrin eller akuten eller vårdcentralen. Så.
Mm.
Ja, men det är ju ändå någonting där som gör att det blir lite konstigt ändå.
Mm.
Mm.
Just att, man blir i två roller samtidigt som patient och läkare och som läkare, att det kan vara svårt att hantera patienten som själv är sjukvårdspersonal.
Mm.
Och det har kommit en avhandling ganska nyligen från Lunds universitet av en läkare som heter Jonathan Wistrand som har skrivit just om läkaren som patient. Nu har jag på grund av en familjeomfattande influensa inte riktigt hunnit läsa igenom hela den här avhandlingen, men superintressant verkligen att ta upp jättemånga olika aspekter på det här och på hur läkare som har varit sjuka beskriver sin roll och sin sjukdom. Och det är intressant tycker jag det här med att man är att man blir ändå i två så pass olika just roller, att man som läkare å ena sidan ska se på sitt tillstånd eller andras tillstånd som något man observerar utifrån och med fakta och liksom ser nyktert på situationen, men som patient är man i en helt annat läge där man känner saker och kanske man kanske är rädd för det man har eller liksom, alltså det blir jag tror det är det som ofta gör också att man drar sig för att söka, för att man liksom är det svårt att veta hur man ska hantera den här motsättningen. Och också för att man tänker att kollegorna kommer tycka att man är dum som söker. Mm. Eller så tänker jag på det.
Eller hur? Just det som du sa, att man resonerar högt. Liksom. Att om jag har en patient, alltså det är ju ändå någonting med att ha en patient som läkare. Man får ju ofta den informationen, tycker jag, av kollegor. Alltså det är så här, om man ska träffa någon så är det ofta som någon säger i förbifart, bara så du vet, så är jag läkare själv? Eller?
Mm.
Frun är läkare. Eller, alltså så här, man får den informationen för att det ändå betyder någonting.
Mm.
Och sen så, på ett sätt är det ju bra att veta det, för då förklarar man ju saker med lite mer medicinskt språk. Alltså att man kan förklara det på sitt vanliga språk egentligen.
Mm.
Och det gör man ju dels för att det är lättare, men också för att man, eller jag kan känna att man lite också, jag får lite högre krav på mig att förklara, eller liksom så här, att på något sätt rättfärdiga mina beslut. Mm. Jag vet att den andra också brukar ta sådana här beslut. Alltså lite så.
Mm.
Medan jag som patient egentligen vill ha vanlig information kanske.
Ja.
Alltså, jag kanske inte ger exakt samma behandling till mina patienter som är läkare som jag själv vill ha när jag är patient. Jo, jag kanske vill ha lite mer information, men jag vill också ha ganska enkel information.
Mm.
Mm. Jag vill inte ha det som att, ja, men jag har någon gång som patient fått så här, ja, men i princip fått välja själv på situationer som jag känner att jag kanske inte vill välja själv. För att jag hade kunnat välja det åt någon annan, men jag vill inte välja det åt mig.
Nej.
Alltså så. Och att det blev överlämnat lite till mig så för att han visste att jag var läkare. Det är inte så självklart att man vill ta den rollen.
Nej.
Mm. Det som risken när man ska tänka högt, det blir att man kan hamna i någon slags diskussion. Som om man sitter två kollegor emellan och pratar och resonerar. Och det är väl olika, men, ja, men som jag känner som du, Ann-Katrin, att som patient så vill jag liksom inte vara delaktig i diskussionerna, utan jag vill bara ha den bästa vården. Och jag vill inte i den rollen, liksom, att jag blir så otroligt obekväm av att vara patient själv. Så jag säger inte att jag är läkare i de tillfällena. Eller typ när jag har fött barn och sådär, har jag inte tagit upp det liksom. För att då tänker jag så här, då måste jag komma med smarta kommentarer och liksom. Och det är ju jättejobbigt.
Mm.
Och det är ju om man får höra liksom resonemanget högt, så då tänker jag att jag måste liksom vara med och snacka liksom. Och jag vet inte.
Ja, det blir något slags krav på en att vara mer än bara patient.
Ja, men verkligen. Men det där är ju så olika, för det är säkert jättemånga som är läkare och blir patienter som skulle känna sig omyndig förklarade kanske om de inte får höra hur man har tänkt och liksom få vara med och besluta.
Mm.
Ja.
Men jag tycker att något som är intressant är ju också, har man som läkare har läkare en skyldighet att ge andra läkare bättre, mer tillgänglig vård? Tycker jag. Men ni vet när någon säger så här, ja men vederbörande läkare, vad vill man säga med det egentligen? Det har jag funderat på också, som du, Ann-Katrin, så här. Men är det för att, eller vad betyder det egentligen? Och ibland tycker jag att man kan, och jag kan ha fel här, men ibland kan jag känna att det betyder att man behöver ge den bästa behandlingen.
Skärpa till sig lite.
Ja, men jag har funderat också på om det är, men säg i val av antibiotika betyder det att man ska gå lite bredare. Men jag vet inte. Men ibland kan jag känna att det betyder att man ska ha tillgång till mer vård på något sätt. Snabbare vård, mer tillgänglig vård.
Det som kan vara är kanske att om man är läkare och söker vård, att man får ta mera hänsyn till att det är en ganska jobbig situation och behöva söka till sina kollegor. Ja, men till exempel om man jobbar inom vårdcentralen är det ju verkligen så att det är den första instansen. Och då är det verkligen för mig då, mina kollegor. Och då kanske det ändå finns någon vits i att visa lite mer hänsyn och ha lite mer diskretion. Eller liksom kanske lite, jag vet inte vad det skulle kunna vara för...
I Norrköping, Linköping, så är det ibland ett sånt samarbete. Om man till exempel skulle behöva vårdas på den kliniken när man själv jobbar.
Mm.
Att man då får vara på kliniken i nära... närbelägna staden liksom.
Mm.
För att man inte ska behöva bli behandlad av den som man vanligtvis jobbar med. Inom psykiatrin är det väl så, till exempel.
Absolut.
Det skulle ju vara jättejobbigt att vårdas inneliggande på en psykisk avdelning och sen så när man mår bättre komma tillbaka och jobba.
Mm.
Det känns ju rimligt att man då får någon typ av specialbehandling, att man får vårdas någon annanstans.
Mm.
Ja, verkligen ur sekretess så... Själv.
Mm.
Ja, för det blir så lätt så att man liksom förväntar sig att den andra kan mycket mer än den egentligen kan, kanske.
Ja. Mm. Det är lätt att känna sig granskad och bli väldigt självmedveten i den situationen.
Men egentligen så fort man börjar specialisera sig så kan man ju mer än den man har framför sig.
Mm.
Alltså oftast.
Mm.
Om precis sin egen lilla sak.
Mm,
så det kanske är lättare. Eller jag tycker nu så skulle jag inte tycka att det... Nu tycker jag inte det är lika jobbigt att få en kollega på min hemmaplan. Liksom.
Mm.
Medan jag som AT-läkare och även på vårdcentral tycker att det är bredare. Det är liksom, då kan man ju få en specialist inom lite vad som helst, för att vårdcentralen är så brett att man kan få vilken typ av fråga som helst.
Mm.
Att då kanske det är svårare att få en kollega än när man typ ska söva en patient på operationsbordet. Det blir så smalt att man säger, nej men det här kan jag. Och du kan någonting annat.
Mm.
Men för jag tycker nog att det mest är det här med att man känner att man vill kommunicera på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Man får lite så här. Ja.
Mm. Ja, jag har ju varit ganska mycket patient för några år sedan. Mm. Med, efter att jag blev sjuk i bröstcancer 2016. Och det har ju hittills peppar peppar gått bra och så, men det var ju ganska intensivt i början med många olika vårdkontakter och läkarbesök förstås.
Mm.
Och där kunde jag väl uppleva att ja, men det var jobbigt att behandlas som att man visste mer ibland än man egentligen gjorde, och det tyckte jag de flesta gjorde på ett väldigt bra sätt att oj. Det tyckte jag de flesta gjorde på ett väldigt bra sätt. Att man blev behandlad som en vilken patient som helst. För man vill ju inte heller vara den. Man kan ju ingenting om liksom det ämnet som man inte är inläst på. Och man vill kunna vara i sin... men man vill kunna vara patient också. Man vill liksom kunna... slippa tänka som en läkare när man själv är sjuk.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
För det blir fel och det blir för jobbigt. Sen blir det så ibland också självklart att man sitter och googlar artiklar som man sen behöver ha svar på. Men det... Jag vet inte om det är så klokt egentligen alltid. Att jag, ibland är det ju det. För att man hittar saker som man kanske kan ha nytta av. Men oftast så tänker jag att det bästa är att faktiskt få vara patient.
Mm.
Som patient.
Kände du att du kunde liksom tillåta dig själv att vara där? Var det ett motstånd i dig så att säga?
Ja, men lite både och. Oftast kunde jag tillåta mig själv att vara det. Men ibland kände man att oj, men det här kanske jag måste tänka över några varv till. Men då blev det genast så himla konstigt att försöka ta reda på information utifrån ens eget liksom, sjukdomsbild. Eller att leta upp information som jag egentligen kanske inte ville ha. Som hade varit bra för mig att ha om jag var läkare till en sån patient, men som inte var så bra för mig att ha som patient.
För jag tänker, cancer är ju också så laddat. Jag tänker också att det är ju ett stort steg från att vara läkare i sin roll till att vara patient med en liksom potentiellt dödlig utgång ju. Så jag tänker, det måste ju ha varit hemskt och en svår omställning så. Och Ida, den så här sårbarheten som man känner som patient och liksom bli men på ett sätt utelämnad åt vårdkedjan. Mm. Det är ett stort steg.
Ja, och med det sagt så tänker jag att det också har påverkat mig som doktor.
Mm. Hur skulle du säga att det har påverkat det?
Jag tror att jag vet inte, jag tänker att det har gjort mig bättre på något vis ändå se sammanhanget kring en patient. Kanske lite för att jag själv, som jag sa i något annat panelprogram, har varit rätt men ångestfylld och orolig för att jag ska göra fel med patienter. Och på något vis hängt upp det mycket på att det man själv gör betyder så himla mycket. Men som patient så upplevde jag att vården var en del, men så fanns ju alltid andra runt omkring. Och jag tror att jag har blivit bättre på att fokusera på helheten mer och känna mig lugnare i det.
Och det är kanske något man bör ta med sig också som gemene läkare. Att försöka hitta en helhet som patienten befinner sig i. Eller,
ja, visst.
Men har du några andra så här tips eller konkreta tips till en till läkare om vad man som patient i en sån utsatt roll som du var bör tänka på? Lite handfasta råd, så att säga.
Alltså, de gånger som jag tyckte att det var bra bemötande, såklart generellt. Men de gånger jag tyckte det var bäst var ju när det låg på någon slags nivå av att jag fick vara patient. Att det utgick från att jag var patient och inte doktor. Men att om jag hade liksom specifika doktorsfrågor. Men ni förstår, mer liksom specifika medicinska frågor. Att det också gick att få svar på dem på ett medicinskt adekvat sätt. Så att ändå liksom utgå från patientrollen, men kunna öppna för att det kan finnas lite andra frågor än vad gemene patient kanske har. Så. Och sen var det ofta i flera tillfällen att det var kollegor från olika delar av arbetslivet som var med vid operationer eller sådär. Och det gick ju jättebra. Men såklart viktigt att fråga, kolla läget först.
Typ studenter eller AT-läkare och så, menar du? Eller?
Ja, men det var kollegor som jag hade jobbat med. Jaha, när jag var AT till exempel.
Just det.
Som var med.
Men det blir nästan oundvikligen så om man är sjuk. Ja, men om man är lite mer allvarligt sjuk. Att man kommer att träffa på kollegor.
Ja.
När man är på ett, ja, om man jobbar på ett sjukhus.
Mm.
Och det är inte helt okomplicerat, tycker inte jag.
Och inte alltid heller helt fel, för ibland kan det kännas jättetryggt att få ha någon som man känner som gör ett ingrepp på en.
Eller hur? Ja, det är sant.
Ibland, beroende på vem det är.
Det är ju ganska speciellt in på kvinnokliniken ju. För det är ju sån uppenbart också sårbar situation att vara i gynställning på många olika dimensioner. Så. Men alltså jag tänker också så här, när det är en kollega som man träffar, att man får vara aktsam på att men jag är ju faktiskt där i egenskap av läkare. Och det här är min arbetsplats, och naturligtvis om det går så är det väl bra om man kanske träffar någon som man inte känner, men så är ju inte alltid fallet.
Nej.
Jourtid, nätter och så vidare, men jag tänker alltså att man ändå kommer långt med att vara respektfull och ödmjuk. Och det är ju liksom svårt att ge konkreta tips i exakt hur man är, men jag tänker att mycket handlar om mötet just där och då. Och kanske är det tillräckligt. För det är ju så lätt, som vi har varit inne på, liksom, att få prestationsångest och börja se sig själv i någon slags tredje person och vilja göra alla rätt och göra den här perfekta handläggningen som så sällan inträffar ju. Och jag tänker ibland att kanske är den bästa handläggningen bara att jag möter personen där och då och gör det bästa utifrån de förutsättningarna. Jag vet inte.
Ja, men de gånger som jag har blivit behandlad av någon som jag känner, som jag tycker har varit bra, som jag har försökt att ta efter, då har de ofta så här presenterat sig i början Alltså det är inte alltid när man känner någon väl, men man känner att så här, vi kanske har jobbat ihop eller ja, men man har stött på varandra och pratat lite grann liksom. Att det var ganska skönt att liksom sätta adress på det först. Mm. Att säga, hej, vi känner ju igen varandra, vi har ju jobbat ihop. Alltså att det liksom inte blir som en så här lite outtalad, konstig stämning i rummet.
Mm.
Då tycker jag att det har funkat väldigt bra att säga, ja men du är du och jag är jag och vi har träffats förut och vi är bekanta. Men, men nu gör vi det här istället.
Mm.
Att det har liksom varit ett bra sätt.
Mm.
Medan när man inte riktigt har uttalat någonting så kan det bli konstigt.
Mm.
Mm.
Jag tycker också så här, ofta generellt i sjukvården att elefanter i rummet nästan alltid bör adresseras. Liksom.
Mm.
För de finns där av någon anledning och man behöver ofta peta lite på dem för att...
Och jag tänker det är därför som du sa att man oftast liksom får veta på något vis att den där är ju läkare eller så.
Mm.
För det blir väldigt konstigt när det sen... Alltså jag tänker både ibland som patient när man har försökt undvika att säga att man är läkare och sen råkar man slänga sig med något ord eller något sånt här som ändå gör det uppenbart.
Mm.
Man kan inte låta bli.
Nej, exakt.
Flika in.
Eller tvärtom, att man först i efterhand får reda på att, att ens patient var läkare. Då, ja, men det blir konstigt.
Men jag tänker, och också en intressant, det går ju en film nu, vad heter den? Där det är, jag vet inte om de är i Japan eller Kina. Och det handlar om en farmor, tror jag, som har en dödlig sjukdom. Och släkten väljer att inte berätta för henne, trots att alla vet om det. Så jag tänker också, men att man kan belysa liksom läkare som anhörig eller när man är anhörig till någon.
Mm.
Vad det ställer för ja, men liksom frågor och skav i oss. Hur svårt det är att bara stå bredvid ju. I den här ofta potenta rollen som man har, där man nu vet, fattar beslut, man gör saker, vill bota, lindra, man alltid trösta. Så det är ju jättesvårt. Och så där, jag tänker det är väl någon maktlöshet, är det inte det? Kanske.
Som man känner, ja.
Ja.
Mm.
Men sen, det har ju varit en serie på DN nu om det här med anhöriga, eller hur? Har det inte det? Och läkare som anhöriga.
Oj, det vet jag inte.
Men jag tror, och någon slutsats var så här, ibland det här med att veta exakt hur lång tid det är kvar, eller nu pratar jag framförallt palliativ vård, att det kanske framförallt ibland anhöriga som behöver ta det samtalet och inte alltid patienten.
Att det är de som behöver få den informationen.
Ja, liksom. Precis. Mm. Men så att man får skilja lite där också på vad patienten är, eller som du sa, sitt sammanhang, tänker jag.
Mm.
Och vad de anhöriga står för. Låter det rimligt, eller?
Mm.
Ja, eller jag fattar inte riktigt.
Men jag tänker att alltså man kan ha lite olika agenda, liksom.
Som anhörig eller patient?
Ja, precis. Ja,
absolut.
Och att det är kanske viktigt att hålla rätt på vems agenda man går.
Mm.
Men så där kanske en patient, nu målar jag upp ett scenario, men är dödligt sjuk liksom, och kanske känner det på sig.
Mm.
Och kanske har försonats med det. Där kanske antal dagar som är kvar, nu blev det här väldigt dragigt i sin spets.
Ja, men någon som kanske själv inser och är ganska har liksom ro i,
ja, men
att det inte är så långt kvar. Mm.
Och då kanske så här, ja. Ja, men bara, min poäng är någonstans att, att man ska bara vara noggrann med vems agenda man går, liksom, om det är patienten eller de anhörigas. Och kanske ibland att man behöver göra skillnad på dem.
Mm.
Men så tillvida att så här, kanske finns det en poäng i att prata med patienten i en rum, och om anhöriga behöver ta dem i ett annat rum.
Mm.
Ja, men jag har en sak som jag kan säga.
Mm. Mm.
Och du kanske hade något där. Så du sa.
Ja, jag vet inte. Ja. Men, rullar vi.
Ja. Ja, men en sak bara som jag tänker generellt är att jag tror att man blir en bättre doktor av att vara patient.
Mm.
Att så här, hur eller hur så. Både av att så här, vara med om jobbiga saker generellt. Tror jag liksom bygger upp ens erfarenhet. Egentligen, även ifall man inte blir en patient utan bara livserfarenhet hjälper. Men just när man är i vården och själv är patient så tycker jag ändå att det är väldigt lätt då att känna vad man själv uppskattar och vad man själv tycker är jobbigt. Mm. Och om man då kan liksom använda det till att ta med sig hur man själv vill bete sig så är det väldigt, väldigt bra.
Mm.
Mm. Allt ifrån när man söker med sin sexåring för någonting enkelt och bara få ett bra bemötande och tycka att någon har får fin kontakt liksom, till när man är allvarligt sjuk och märker vilka som lyssnar på riktigt och vad det är som gör den skillnaden. Och så tycker det är bra.
Ska vi slå ett slag för det? Att alla ska vara...
Alla får vara sjuka.
Jo, men, alla,
nej, men att man kanske
så, ska, så är det ju också. Ja.
Mm. Att man ändå ska tänka på vad man ser.
Mm.
Vad man tycker är dåligt. Att man försöker att inte göra sig själv. Och, ja.
Mm. Ja, och också att man märker hur mycket bra det
verkligen
är. Hur mycket bra det är inom vården och att ta med sig det i sin yrkesroll.
Mm. Var det ditt generella intryck liksom, när du var i behandling?
Ja, men det var det nog. Under en period då när jag var sjuk så tänkte jag att shit, det här, jag kommer aldrig vilja jobba igen för att livet är kort och så vidare. Men nu när jag är tillbaka på jobbet så tycker jag att det är mycket roligare än förut och jag tror att det är delvis att upplevelsen som patient har gjort att det har blivit också alltså på ett annat sätt meningsfullt. Det var meningsfullt innan också, men det har fått ytterligare en dimension att vara doktor när jag har liksom patienterfarenheten med mig.
Fint.
Med det säger vi hejdå för idag, tror jag.
Ja, det blir bra.
Det gör vi. Tack så mycket för att ni lyssnade allihop. Vi hörs snart igen.
Hejdå.
Hejdå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.